Kapitel 10. Järnets tid. Ett 50-tal milsteg öster om Ibodar kom Rakener glidande ur den molnstrimmade soluppgången för att landa på en avlång äng som märkts ut som flygarnas fält med färggranna vimplar på höga stolpar. Nästan allt det bruna gräset hade blivit nedtrampat och upprivet för åtskilliga dagar sedan. Den gras som varelserna uppvisade i luften försvann helt så snart de tog mark och klumpigt sprang med de stora läderartade vingarna spretande upp i luften som om djuret helst ville lyfta igen. Det var inte heller någon särskilt skön syn när en raken sprang med tunga steg längs fältet och slog med fladdermusvingarna medan de båda ryttarna låg hopkrupna i sadeln som om de ville dra upp djuret i luften med ren viljekraft för att slutligen lyfta och nätt och jämnt undvika topparna på olivträden som växte i änden av fältet. Det var inte förrän den fick luft under vingarna, vände sig mot solen och sköt upp bland molnen som en raken återfick sin storslagna värdighet. Flygare som landade brydde sig inte om att sitta av, medan en marktrampare höll upp en korg med skrynklig frukt som rakenen satte i sig med glupande aptit, brukade en av flygarna böja sig ner och räcka sin rapport till en annan marktrampare med högre rang, medan den andra böjde sig ner på andra sidan för att ta emot nya order av en flygare som hade för hög rang för att själv hålla i tyglarna särskilt ofta. Sen brukade de inte vänta längre utan vända varelsen och låta den vanka bort till den plats där fyra eller fem andra väntade på sin tur att göra den långa klumpiga språngmarschen upp mot skyn. Budbärare sprang för allt vad tygen höll mellan kavallerigrupperingar och infanteritrupper med rapporterna till det stora befälstältet, utmärkt med en röd fana. Här fanns högdragna taraboniska lansiärer och tröga altariska pikenerare i välordnade fyrkantsformationer med horisontella färgmarkeringar på bröstharnesken som visade vilket regemente de tillhörde. Soldaterna i det lätta altariska kavalleriet red på kromande hästar i oordnade skockar. Stolt över de röda sträcken som gick kors och tvärs över deras bröst, olika alla andras markeringar. Alteranerna visste inte att de betecknade irreguljära trupper med tvivelaktig pålitlighet. Bland de tjonsjanska soldaterna fanns det representanter för namnkunniga regementen från hela kejsardömet. Här fanns ljusögda män från Alcoam. Honungsbruna män från Enkorn, kolsvarta män från Kowil och Dalanshire. Här fanns Morat Tomer på sina slingrande, bronsfjällade riddjur som fick hästar att gnägga och dansa av skräck. Och till och med några Morat Grolmer med sina stora, kraftiga djur med näbbliknande käftar. Men en sak som alltid fanns med i en tjonsjönsk här lyste med sin frånvaro. Kärldamerna och deras damerner var fortfarande i sina tält. Generalkapten Kernar Mirai tänkte åtskilligt på kärldamer och damerner. Från sin plats uppe på podiet kunde han se kartbordet där hjälmlösa underlöjtnanter kontrollerade rapporterna och satte ut markeringar för var styrkorna befann sig. Ovanför varje markör fanns en liten pappersflagga med uppgifter om styrkans storlek och sammansättning. Det var i det närmaste omöjligt att hitta anständiga kartor i de här trakterna. Men den som kopierats på det stora bordet fick duga. Och det den visade var oroande. Svarta brickor visade utposter som besegrats eller skingrats. De var alldeles för många, spridda över hela östra halvan av Venirbergen. I väster var det lika tätt med röda kilar som visade trupper i rörelse. Alla riktade mot Ibodar. Och spridda bland de svarta brickorna fanns 17 lysande vita. Just nu såg han hur en ung officer i Morat Tormernas bruna och svarta färger omsorgsfullt la ut en 18:e. Fiendestyrkor. Ett par kunde vara samma trupp som man sett två gånger. Men till största delen var de för långt ifrån varandra och hade siktats för snart efter varandra för att en sån förklaring skulle vara möjlig. Längs tältets väggar satt skrivarna vid sina bord i enkla bruna rockar på vars vida slag det satt insignier som visade vilken rang de hade inom sin kår. De väntade med pennan i hand på order från Mirai att kopiera för vidare spridning. Han hade redan gett de order han kunnat. Det fanns så mycket som 90 000 fiende soldater i bergen, nästan dubbelt så många som han kunde uppbåda här, även om han tog de lokala styrkorna i anspråk. För många för att det skulle kunna vara sant, om det inte vore för att spejare aldrig ljög. En lögnaktig spejare fick halsen avskuren av sina yrkesbröder. De fientliga styrkorna var alldeles för många och kom uppskjutande ur marken likt rörmaskar i Centaure. De hade i varje fall åtskilliga 100 mil att tillryggalägga i bergen innan de hotade i Bordar. För de av de vita fiendebrickorna som låg längre österut var det nästan 200 mil. Och 100 mil bland kullarna efter det. Fiendernas anförare kunde knappast ha för avsikt att låta sina spridda styrkor möta motståndet en och en. Att samla ihop dem skulle ta ytterligare tid. Just nu var det bara tiden som var på hans sida. Tältfliken vid ingången sveptes åt sidan och in skred storförstinnan Sharoth med det svarta håret i en stolt kam som föll ner över ryggen. Hon var klädd i en snövit plisserad långklänning och en rikt broderad kappa som på något sätt förblivit orörda av leran utanför. Han hade trott att hon var kvar i Ibordar. Hon måste ha flugit hit med en Toraken. Hennes följe var litet jämfört med hur det brukade vara. Ett par vakter ur dödsgardet med svarta tofsar på svärdsfästena höll undan tältflikarna för henne. Och utanför såg man flera av de stenansiktade männen i rött och grönt. De förkroppsligade kejsarinnan, må hon leva för evigt, även här. Inte ens det sanna blodet kunde ignorera dem. Sharoth seglade förbi som om de vore tjänare i samma grad som den yppiga Dakovalen i tofflor, nästan genomskinlig vit klädnad och honungsgult hår uppsatt i ett otal tunna flätor som undergivet gick två steg bakom storförstinnan med en guldsmyckad skrivpulpet. I hälarna på Sharoth följde hennes blodets röst, Alwyn. En grönklädd kvinna med ilsken uppsyn som hade vänstra sidan av huvudet rakat och återstoden av sitt ljusbruna hår samlat i en stram fläta. När Mirai steg ned från podiet insåg han till sin förfäran att den andra Dakovalen bakom Sharoth, en kort slank mörkårig kvinna i samma skira klädnad som den andra, var en daemon. Att klä en daemon som en ägodel var oerhört. Men än märkligare var att det var Alwyn som bar armbandet till hennes Ardaim. Utan att visa sin häpnad knäböjde han och mumlade: "Må ljuset skina på storförstinnan Sharoth. Ära vare storförstinnan Sharoth." Alla andra la sig raklånga på tältduksgolvet med nedvända blickar. Mirai tillhörde det sanna blodet men var så lågättad att han inte fick raka sidorna av huvudet som Sharoth. Det var bara naglarna på hans lillfingrar som var lackade. Alldeles för lågättad för att kunna tillåta sig att visa någon förvåning över att en storförstinna lät sin röst fortsätta att agera som Shaldaim efter att ha blivit befordrad till Sojin. Det var märkliga tider i ett märkligt land där draken återfödd beträdde jorden och Marath Daemon löpte fria att döda och förslava hela världen. Sharoth ägnade honom nätt och jämt en blick innan hon vände sig mot kartbordet. Om det kom en spänd blick i hennes mörka ögon då hon såg det saknades det knappast själ. Under hennes ledning hade Hailin åstadkommit långt mer än någon drömt om och återerövrat stora delar av det stulna landet. Allt de hade blivit utskickade för att göra hade varit att sondera terrängen. Och efter det som hänt i Farm hade en del trott att till och med det var omöjligt. Hon trummade irriterat med fingrarna mot bordsskivan så att det klickade om de långa lackerade naglarna på pek- och långfingret. Fortsatte hennes framgångar skulle hon kanske kunna raka resten av huvudet och måla en tredje nagel på varje hand. Det var inte otänkbart att någon blev inadopterad i den kejserliga familjen efter en sån bedrift. Och om hon gick för långt, överskred sina befogenheter, kunde hon en dag bli avklippt naglarna och iförd en skir kaftan för att tjäna någon av det sanna blodet. Såvida hon inte blev såld till en bonde för att hjälpa till med arbetet på åkrarna eller fick framleva sina dagar i något varmt, kvavt magasin. Mirai skulle i värsta fall bara behöva skära upp sina blodådror. Han fortsatte att betrakta Sharoth under tålmodig tystnad. Men innan han belönades med sin plats bland det sanna blodet hade han varit spejarlöjtnant, Morat Racken, och kunde inte undgå att lägga märke till allt som skedde kring honom. För en spejare hängde livet på vad han såg eller inte såg, och så var det även för andra. Några av männen som låg framstupa på tältgolvet verkade nästan inte andas. Sharoth borde ha tagit honom åt sidan och låtit dem fortsätta med sina uppgifter. Soldaterna vid ingången avvisade en budbärare. Hur allvarligt kunde budskapet vara med tanke på att kvinnan försökte tränga sig förbi vakter ur dödsgardet? Där kovalen som höll i skrivpulpeten fångade hans blick. Gång på gång antog hennes söta dockansikte en bister min som hon bara förmådde släta över korta stunder i taget. En ägodel som visade vrede. Och det var någonting annat också. Han kastade en hastig blick på Daemonen som stod med nedvänt ansikte men ändå nyfiken såg sig omkring. Till utseendet var den brunögda Dracovalen och Daemonen med sina ljusa ögon ungefär så olika som två kvinnor kunde vara. Men de hade någonting gemensamt, någonting med deras ansikten. Underligt. Han kunde inte avgöra hur gammal någon av dem var. Trots att han bara kastat en hastig blick på dem la Alwyn märke till dem. Med ett ryck i Daemons silverkoppel fick hon Daemonen att lägga sig framstupa på tältgolvet. Sen knäppte hon med fingrarna och pekade på marken med den hand som inte bar Daemons armband. När Dracovalen med det honungsfärgade håret inte rörde sig grimaserade hon. Ned, Leandrin, väste hon lågt. Dracovalen blängde på Alwyn, blängde på henne. Och sjönk ner på knä med trumpen min. Högst besynligt, men knappast viktigt. Han väntade med oberörd uppsyn, men inombords sprängfärdig av otålighet. Otålighet blandad med en god portion obehag. Han hade blivit upphöjd till det sanna blodet efter att ha ridit 50 mil på en enda natt med tre pilar i sig för att framföra budet om att en rebell här var på marsch mot själva Seander. En bedrift som fortfarande gav honom smärtor i ryggen. Slutligen vände sig Sharoth bort från kartbordet. Hon gav honom inte tillåtelse att resa sig upp och omfamnade honom än mindre som en medlem av det sanna blodet. Han stod långt under henne. Du är redo att marschera? Frågade hon med avmätt ton. Hon talade åtminstone inte med honom genom sin blodets röst. Inför så många av hans officerare skulle skammen av det ha fått honom att gå med nedvänd blick i månader, om inte år. Snart, Sharoth, svarade han med lugn röst och såg henne i ögonen. Han tillhörde det sanna blodet, hur lågt ner på rangskalan han än stod. Det tar säkert 10 dagar för fienden att samla sina styrkor och minst 10 till innan de kan lämna bergen. Långt innan dess kan jag... De kan vara här imorgon, fräste hon. Idag. Om de kommer hit gör de det genom den uråldriga konst som kallas att färdas. Och det förefaller högst troligt att de ska komma. Han hörde hur flera av de liggande männen rörde på sig innan de hann behärska sig. Hade Sharov förlorat kontrollen över sina känslor och börjat pladdra om gamla sagor? Är du säker? Orden for ur honom innan han kunde hindra dem. Förut hade han bara trott att hon tappat kontrollen. Nu slog det blixtar om hennes ögon. Hon grep om kanterna på sin blommönstrade kappa så hårt att knogarna vitnade och fingrarna skalv. Ifrågasätter du vad jag säger, morrade hon vantroget. Jag har mina informationskällor och det är nog för dig. Och hon var lika ursinnig på dem som på honom, förstod han plötsligt. Om de kommer är det kanske så många som 50 av dem som bär det ståtliga namnet Ashaman. Men inte mer än 5 eller 6 000 soldater. Det har det tydligen varit hela tiden, vad flygarna än påstår. Mirai nickade sakta. 5 000 man som på något sätt förflyttades runt med kraftens hjälp skulle förklara en hel del. Men vilka källor hade hon om hon nu kunde ange fiendens antal så exakt? Han var inte så dum att han frågade. Hon hade otvivelaktigt både sökare och lyssnare i sin tjänst. Och det fanns säkert de som bevakade henne också. 50 ashamaner. Blotta tanken på en man som ledde kraften fick honom att vilja spotta av vämjelse. Enligt ryktet samlades de in från när och fjärran av draken återfödd. Den är Randall Thor. Men han hade aldrig trott att det kunde finnas så många. Draken återfödd kunde leda kraften, sades det. Det må vara sant, men han var också draken återfödd. Drakprofetian hade varit känd i Shonshen även innan Luther Pendrag inledde befästandet. Den hade varit förvrängd och på många sätt skilt sig från den oförfalskade version som Luther Pendrag hade haft med sig, sades det. Mirai hade sett åtskilliga band av Carathonsägnerna som tryckts i dessa länder och även de var förvrängda. Ingenstans nämndes det att draken återfödd skulle tjäna kristalltronen. Men likväl fanns profetian kvar i människors tankar och hjärtan. Många önskade att återkomsten skulle komma snart och kräva tillbaka dessa länder före Tarmon Gaiden så att draken återfödd kunde segra i den sista striden till kejsarinnans, må hon leva för evigt ära. Kejsarinnan skulle utan tvekan vilja få Althor sänd till sig så att hon kunde få se hur denne man var som skulle tjäna henne. Det skulle inte vara några bekymmer med Althor när han väl hade böjt knä för henne. Det var inte många som kunde skaka av sig den vördnad de känt och de knäböjt inför kristallkronen och känt hur törsten efter att få lyda torkat ut deras strupar. Men det stod tämligen klart att det skulle bli lättare att få ombord mannen på ett skepp om man kunde vänta med ashamanerna och det som skulle göras åt dem. För på något sätt måste man definitivt göra sig kvitt om, tills Althor var en god bit på väg över Arith-havet till Seander. Vilket förde Mirai tillbaka till just det problem han ville att undvika. Han var inte en man som skyggade för svårigheter, och än mindre en som blundade för dem. Men det här skilde sig från alla svårigheter han hade stött på hittills. Han hade kämpat i 2 dussin slag med damejner på bägge sidor och visste hur de arbetade. Det handlade inte bara om att slåss med kraften. En erfaren Shaldaim kunde på något sätt se vad damejner och Marath damejner gjorde. Och damejnerna berättade det för mindre erfarna så att de också kunde försvara sig. Kunde en Shaldaim även se vad en man gjorde med kraften? Värre. Låter ni mig få Shaldaimerna och damejnerna, sa han. Han kunde inte låta bli att ta ett djupt andetag innan han tillade. Om de fortfarande är sjuka blir det en kort och blodig strid. Blodig för oss. Vilket fick männen som låg och väntade att skruva på sig igen. Hälften av de rykten som gick i lägret handlade om vad det var för sjukdom som tvingade chaldejmerna och damejnerna att hålla sig i tälten. Alwyn reagerade helt öppet, mycket opassande för en Sojin, med en ursinnig blick. Damejnen ryckte till igen och började darra där hon låg. Märkligt nog hajade Dacuallen med det honungsblonda håret också till. Med ett leende skred Sharoth bort till den knäböjande Dacuallen. Varför log hon åt en illa uppfostrad tjänsteflicka? Hon började stryka den knäböjande kvinnan över flätorna, varvid kvinnan började truta trumpet med läpparna. Hade hon varit en adelsdam i detta land? Det Sharoth sa härnäst talade för att så var fallet, även om orden uppenbarligen var avsedda för honom. Små misslyckanden kostar lite. Stora misslyckanden kostar smärtsamt mycket. Du ska få de damejner du önskar, Mirai. Och du ska lära dessa ashamaner att de borde ha stannat kvar uppe i norr. Du ska utplåna dem från jordens yta. Ashamanerna, soldaterna, allihop. Till siste man, Mirai. Jag har talat. Det ska bli som du befaller, Sharoth, svarade han. De ska utplånas till siste man. Han hade ingen möjlighet att säga någonting annat, men han önskade att hon hade talat om för honom om chaldejmerna och damejnerna fortfarande var sjuka. Rand svängde runt med Tideishar nära krönet av den kala steniga kullen där större delen av hans lilla här just strömmade ut genom andra hål i luften. Han höll hårt om urkällan, så hårt att det kändes som om den skalv i hans grepp. När han hade kraften i sig kände svärdskronans vassa uddar på en gång skarpare och mer avlägsna mot hans tinningar, och morgonkylan var både kallare och omärkligare. Såren som aldrig ville läka i hans sida kändes som en dov, avlägsen verk. Luce Therin flämtade osäkert, eller kanske skrämt. Efter att ha kommit så nära döden dagen innan ville han kanske inte längre dö. Men det ville han ändå inte. Det enda som alltid var detsamma hos mannen var driften att döda. Vilket nog så ofta även innebar att ta livet av sig själv. Det blir snart död så att det räcker åt alla, tänkte Rand. Ljus, de sista 6 dagarna skulle kunna göra en gam illamående. Hade det bara varit 6 dagar. Äcklet kom dock inte åt honom. Han tillät inte. Luce Therin svarade inte. Nå, det var en tid för hjärtan av järn och järnmagar. Han böjde sig ner för att känna på det långa tygpaketet under stiglädret. Nej, det var inte dags än. Kanske aldrig. En osäkerhet gled över tomrummets yta och kanske någonting annat. Han hoppades aldrig. Osäkerhet. Ja, men det andra hade inte varit fruktan. Det hade det inte. Hälften av de låga kullarna runt omkring var täckta med knotiga olivträd och solen sken fläckvis genom grenverket. Redan red lansiärerna längs trädraderna för att kontrollera att ingen gömde sig där. Det syntes inte till några arbetare bland träden, ingen bondgård, inga byggnader överhuvudtaget. Ett par mil längre västerut blev kullarna mörkare, skogbeväxta. Nedanför Rand kom soldater ur draklegionen utmarscherande och ställde upp i formation, följde av en samling ilianska frivilliga som nu inordnats i legionen. Så snart de kommit i ordning marscherade de undan för att bereda väg för försvarare och stridsbröder. Marken bestod huvudsakligen av lera och såväl hästar som människor slant i det tunna gyttjelagret som täckte den. Fantastiskt nog syntes dock bara ett fåtal moln på himlen, vita och rena. Solen var ett blekgult klot och ingenting större än en sparv flög där uppe.